Kapitel 14. Troll och jägarna. Det droppade fortfarande från äppelträden efter morgonens regn och en purpurfink hoppade längs en gren där frukterna hade börjat ta form. Frukter som inte skulle bli skördade detta år. Solen stod redan en bit upp på himlen men gömde sig bakom täta grå moln. Perrin satt på marken med korslagda ben. Utan att tänka på det kände han prövande på bågsträngen. De hårt virade, vaxade strängarna brukade bli slaka vid fuktig väderlek. Stormen som Varin hade kallat fram för att dölja dem för förföljarna natten då de befriade fångarna hade förvånat till och med henne med sin våldsamhet. Och under de 6 dagar som gått sedan dess hade de 3 gånger drabbats av häftiga regnväder. Han trodde att det var 6 dagar. Han hade egentligen inte tänkt alls sedan den natten. Bara drivit med dit händelserna fört honom och reagerat på det som funnits framför hans ögon. Yxans flatsida grävdes in i sidan på honom, men det märkte han knappt. Låga, gräsklädda jordhögar utmärkte var generationer av släkten Ibarra hade sin viloplats. De äldsta av de träplattor som märkte ut gravarna var spruckna och bar nästan oläsliga inskriptioner. Men de datum som stod inristade låg nästan 300 år tillbaka i tiden. De gravarna var omöjliga att skilja från den orörda jorden omkring. Det som fick det att hugga i hjärtat på Perrin var de nya gravarna, tilljämnade av regnet men nästan utan gräs. Generationer av Ibarras var begravda här, men säkerligen aldrig förut 14 stycken på samma gång. Moster Nynin låg vid morbror Carlins äldre grav med deras 2 barn bredvid sig. Gammelmoster Elsin låg i samma rad som farbror Edward och faster Magd och deras 3 barn. Samma långa rad där också hans far och mor låg. Adora och Dechelle och lille Pert. En lång rad små kullar med naken våt jord som fortfarande syntes genom det glesa gräset. Med fingrarna räknade han efter hur många pilar han hade kvar i kogret. 17. Allt för många hade blivit så skadade att det bara var för stålspetsarnas skull som det varit värt att hämta tillbaka dem. Han hade inte tid att göra egna, så han skulle snart bli tvungen att besöka pilmakaren i Imonswall. Bjol Daughtry gjorde bra pilar, till och med bättre än Tam. Ett prasslande ljud bakom honom fick honom att vädra i luften. Vad är det, Daniel, frågade han utan att vända sig om. Det hördes en flämtning och en förvånad paus innan Danny Lewin svarade. Hennes nåde, herr Perrin. Ingen av dem hade vant sig vid att han visste vem det var innan han såg dem, eller i mörkret, men han brydde sig inte längre om vad de tyckte. Han kastade en undrande blick över axeln. Daniel var smalare nu. Bönderna kunde inte utspisa hur många som helst och under jaktens gång hade det växlat mellan fest och svält. Mest svält. Hennes nåd? Hennes nåd Fail och First Look. De kom från Imonswall. Perrin reste sig smidigt upp och satte av med så långa kliv att Daniel fick skynda på för att hinna med. Han lyckades låta bli att titta på huset. De förkolnade bjälkar och sotiga skorstenar som en gång hade varit det hus där han växt upp. Däremot lät han blicken svepa över träden för att se om de vaktposter som han hade placerat närmast gården var på plats. Gården låg nära myrskogen och på ägorna fanns det gott om ek och gran och stora askar och lagerträd. Det täta lövverket dolde pojkarna väl. Deras brungrå bondkläder smälte in i omgivningen så väl att till och med Perrin hade svårt att få syn på dem. Han måste prata med dem som var posterade längre ut. Deras uppgift var att se till att ingen kom i närheten utan förvarning. Inte ens Fail och denne Luck. Lägret låg i en skogsdunge där han som barn hade lekt att han var på äventyr i fjärran vildmarker. Det var insprängt i undervegetationen. En enkel historia, bara några filtar som var uppspända mellan träden som vindskydd och ytterligare andra som låg spridda på marken mellan de små lägereldarna. Också här droppade det från grenarna. Det var närmare 50 män i lägret, alla unga. De flesta av dem var orakade. Antingen för att efterlikna Perrin eller för att det var obehagligt att raka sig i kallt vatten. De var goda jägare. Alla som inte var det hade han skickat hem igen, men ovana vid att tillbringa mer än en eller två nätter åt gången i det fria. Ovana vid det som han lät dem göra. När han kom stod allihop och fånstirrade på Fail och Luck. Bara fyra eller fem hade sina långbågar i händerna. Resten av bågarna låg bland filtarna och de flesta av kogren dessutom. Luck stod i sin röda rock och svängde lojt med tyglarna till en svart hingst. Sinnebilden av en självbelåten, arrogant adelsman. Hans kalla blå ögon tog ingen notis om de unga männen runt omkring. Mannens lukt var tydligt skönjbar bland de andras, också den kall och avskild. Nästan som om han inte hade någonting gemensamt med männen som omgav honom, inte ens deras mänsklighet. Fail skyndade fram till Perrin med ett leende på läpparna. Den snäva, delade kjolen gav ifrån sig ett mjukt swish-swish när det grå sidentyget gned samman. Hon luktade svagt av söt, örtdoftande tvål och av sig själv. Mr. Luhan sa att vi kanske skulle hitta dig här. Han hade tänkt fråga vad hon gjorde här, men fann istället att han hade lagt armarna om henne. Han mumlade ner i hennes hår. Vad jag är glad att se dig. Jag har saknat dig. Hon sköt undan honom tillräckligt mycket för att kunna titta upp i hans ansikte. Du ser trött ut. Han brydde sig inte om att svara. Han hade inte tid att vara trött. Kom alla välbehållna till Himmonswall? De är på Vinälvens värdshus. Plötsligt log hon stort. Mäster Alvear har hittat en gammal hillebard. Han säger att om vitrockarna vill ha dem får de klara av honom först. Alla är i byn nu, Perrin. Varin och Alana, väktarna. De låtsas förstås vara någonting annat. Och Loyal, han skapade stor sensation, det kan jag lova dig. Mer än Bane och Sheard till och med. Leendet förbyttes i en bekymrad min. Han bad mig att framföra ett meddelande till dig. Alana försvann två gånger utan ett ord, en av gångerna ensam. Loyal sa att Ivan verkade bli förvånad över att hon var borta. Han sa att jag inte skulle säga det till någon annan. Hon mönstrade hans ansikte. Vad betyder det, Perrin? Kanske ingenting. Bara att jag inte var säker på att det går att lita på henne. Varin varnade mig för henne. Men kan jag lita på Varin? Är Bane och Sheard i Himmonswall, säger du? Då vet han också om dem, antar jag. Han nickade mot Luck. Några av ynglingarna hade samlats kring honom. De ställde förlägna frågor och han svarade med ett nedlåtande leende. De följde med oss hit, sa hon dröjande. De spanar runt lägret nu. Jag tror inte att de har särskilt höga tankar om dina vaktposter, Perrin. Varför vill du inte att Luck ska känna till ejlkrigarna? Jag har pratat med flera människor vars gårdar har blivit brända. Luck var för långt bort för att höra, men han sänkte likväl rösten. Om man räknar Flan Lewins gård är det fem av dem som fått besök av Luck samma dag som de blev anfallna, eller dagen före. Perrin, Karn är en arrogant narr på många sätt, men jag har hört att han antytt sig vara rättmätig arvinge till ett kungarike i gränslandet, trots att han sa till oss att han var från Marandi. Men du kan väl inte på allvar tro att han är en mörkvän. Han kom med några riktigt goda råd i Himmonswall. När jag sa att alla var där så menade jag alla. Hon skakade förundrat på huvudet. Hundratals människor har kommit dit från norr och söder, från alla håll, med boskap och får. Allihop pratar om Perrin Guldögas varningar. Din lilla by förbereder sig på att försvara sig om det skulle behövas, och Luck har varit överallt de senaste dagarna. Perrin, vad då? Flämtade han. För att byta samtalsämne sa han, söderifrån, men jag har inte varit längre söderut än så här. Jag har inte pratat med en enda bonde mer än en mil nedanför Vinälven. Fail skrattade till och drog honom lite i skägget. Nyheter sprider sig, min fine general. Jag skulle tro att hälften av dem väntar sig att du ska samla dem till en här och jaga trollockerna hela vägen tillbaka till Stora Fördärv. Det kommer att berättas sagor om dig i Tjufloden de närmaste 1000 åren. Perrin Guldöga, trollockjägaren. Ljus, muttrade han. Trollockjägaren. Än så länge hade han inte gjort mycket för att förtjäna ett sånt namn. 2 dagar efter att de befriade Mulohan och de andra, dagen efter att Varin och Thomas hade ridit åt sitt eget håll, hade de råkat på de fortfarande pyrande ruinerna efter en bondgård, han och de 15 tjuvflodspojkarna som varit med honom då. Sedan de hade begravt vad de kunnat hitta i askan var det inte särskilt svårt att följa efter trollockerna med Gåls spårfinarkonst och hans eget väderkorn till hjälp. Trollockernas skarpa stank hade inte hunnit skingras, inte för honom. Några av ynglingarna hade blivit tveksamma när det visade sig att han hade menat vad han sagt om att jaga trollocker. Perrin misstänkte att de flesta skulle ha smitit iväg i ett obevakat ögonblick om de hade varit tvungna att rida mycket längre. Men redan efter 3 mil ledde spåret till en skogsdunge. Trollockerna hade inte brytt sig om att sätta ut några vaktposter. De hade ingen myrdrail med sig som kunde skrämma dem ur deras medfödda lättja, och tjuvflodspojkarna visste hur man tog sig fram utan att höras. 32 trollocker dog, många av dem under smutsiga filtar som genomborrats med pilar innan bästarna hann ge ifrån sig något ljud och än mindre gripa svärd eller yxor. Daniel och Bern och de andra hade varit redo att fira sin stora triumf tills de fick se vad som fanns i den stora gryta som stod mitt i den slocknade lägerelden. De flesta rusade iväg för att kräkas och mer än en av dem grät öppet. Perrin grävde själv graven. Bara en, det var omöjligt att avgöra vad som tillhörde vem. Även om han kände sig kall inombords var han inte säker på att han hade kunnat stå ut själv om det hade gått att urskilja mer. Fram på eftermiddagen nästa dag hittade han ett nytt spår och nu var det ingen som tvekade. Det hördes emellertid en del misstroget muttrande om vad han egentligen följde. Tills Gål hittade spår efter hovar och stövlar som var för stora för människor. De kom fram till ännu en dunge, nära myrskogen, och där hittade de 41 trollocker och en blekman. Här fanns det vaktposter utsatta, även om de flesta satt och snarkade. Även om de hade varit vakna allihop hade det inte gjort någon skillnad. Gål gled som en skugga mellan träden och dödade dem som var vakna. Vid det laget hade skaran med unga tjuvflodsmän vuxit till närmare 30, och de som inte själva hade sett grytan hade hört talas om den. De sköt vilt medan de sköt, med en hänförelse som inte var mycket vildare än trollockernas gutturala vrål. Den svartklädde myrdrailen hade varit den sista att dö, genomstungen av otaliga pilar. Ingen hade brytt sig om att hämta tillbaka några pilar från den, inte ens sedan den hade slutat fäkta och vrida sig. Den kvällen hade det andra regnet kommit. Flera timmars skyfall från en himmel full av böljande svarta moln och bländande blixtar. Sen dess hade inte Perrin känt lukten efter fler trollocker, och regnet hade spolat bort alla spår från marken. Större delen av tiden hade de ägnat åt att undvika vitrockarnas patruller. De var fler nu än förut, det var alla överens om. De bönder som Perrin hade talat med sa att patrullerna verkade vara mer intresserade av att hitta sina egna fångar igen och de som hade befriat dem än att leta efter trollocker. Nu hade en hel del av männen hunnit samlas kring Luck. Han var så lång att hans gyllenröda hår syntes ovanför deras mörkare kalufser. Det verkade som om han talade och de lyssnade och nickade. Låt oss se vad han har att säga, sa Perrin bistert. Tjuvflodsmännen lät honom och Fail komma fram. De lyssnade alla andäktigt på ädlingen i den röda rocken som mycket riktigt var i full färd med att orera. Så nu är byn helt säker. Det har samlats mängder av människor för att försvara den. Jag måste säga att jag uppskattar att kunna sova inomhus när det går. Fru Elvier på värdshuset lagar förträfflig mat. Hennes bröd är bland det bästa jag någonsin har smakat. Det finns sannoliken ingenting som går upp emot nybakat bröd och nykärnat smör och att slå sig till ro för kvällen med en bägare gott vin eller kanske ett stopa mäster Alvers ypperliga mörka öl. Först Luke säger att vi borde bege oss till Emons Wallperrin, sa Kenley Ahern och gned sig om den röda näsan med baksidan av en smutsig hand. Han var inte den enda som inte hade kunnat tvätta sig så ofta som han skulle ha velat, och han var inte heller ensam om att ha dragit på sig en förkylning. Luke log mot Perrin på samma sätt som han skulle ha lett mot en hund som skulle göra en konst. Byn är helt trygg, men det finns alltid behov av ett par starka armar till. Vi jagar trollocker, sa Perrin svalt. Alla människor har inte lämnat sina gårdar än. Och för varje hop vi hittar och dödar blir det färre gårdar som bränns ner och fler människor som får möjlighet att sätta sig i säkerhet. Will Alshin lät höra ett strävt skratt. Han var inte så vacker längre, med röd svullen näsa och ett ojämnt sexdagars skägg. Vi har inte känt lukten av en trollocker på flera dagar. Var är Somli, Perrin? Vi kanske redan har dödat allihop. Det hördes instämmande mummel. Jag vill sannoliken inte utså någon split. Luke bredde ut händerna i en ärlig gest. Jag betvivlar inte att ni har haft många stora framgångar, förutom de som vi har hört talas om. Ni har säkert dödat hundratals trollocker. Det skulle inte förvåna mig om ni har skrämt bort allihop. Jag kan ju säga så mycket som att Emons Wall är redo att ta emot er som hjältar. Samma gäller säkert i vakthöjden för de som bor åt det hållet till. Är någon här från Devonby? Will nickade och Luke dunkade honom på axeln i en ihåligt kamratlig gest. Som hjältar, det tvivlar jag inte på. Alla som vill fara hem kan göra det, sa Perrin med uttryckslös röst. Fail gav honom en varnande blick, som för att säga att detta inte var rätt sätt att vara general. Men han ville inte ha någon med sig som inte själv ville vara där. Och för övrigt ville han inte vara general heller. Själv tror jag inte att vårt arbete är färdigt. Men ni får välja själva. Nåväl, sa Luke nonchalant. Om ni inte har några trollocker kvar att jaga bort, borde ni kanske vända blicken mot vitrockarna. De är inte alls glada åt att ni tjuvflodspor har bestämt er för att försvara er på egen hand. Och jag har förstått att de tänker hänga er som brottslingar för att ni befriade deras fångar. Ängsliga blickar utbyttes mellan flera av tjuvflodspojkarna. Det var då Gål trängde sig fram, tätt följd av Bane och Sheard. Egentligen behövde älkrigarna förstås inte knuffas. Männen drog sig undan så fort de begrep vem det var som kom. Luke tittade på Gål med tankfull, kanske ogillande blick, och älmannen stirrade tillbaka med orubblig min. Will, Daniel och de andra sken upp när de såg älkrigarna. De flesta trodde fortfarande att hundratals fler gömde sig bland dungarna och i skogen. De ifrågasatte aldrig varför dessa älkrigare höll sig gömda, och Perrin tog sannoliken aldrig upp frågan. Om det blev lättare för dem att hålla modet uppe när de trodde på förstärkningstrupper på ett par hundra älmän, så tänkte han inte klaga. Vad hittade du? Frågade Perrin. Gål hade varit försvunnen sedan föregående dag. Han kunde röra sig lika snabbt som en mantig häst, snabbare i skogsterrängen, och han ser mer. Trollocker, sa Gål, som om han hade rapporterat förekomsten av får. De kommer söderifrån, på väg upp genom myskogen. De är knappt 30 stycken, och jag tror att de tänker slå läger vid skogsbrynet och gå till anfall i natt. I söder finns det fortfarande människor som håller sig kvar vid jorden. Han log, ett plötsligt vargaktigt grin. De såg mig inte. De kommer att vara oförberedda. Sheard böjde sig närmare Bane. Han rör sig bra för att vara en stenhund, viskade hon. Tillräckligt högt för att höras på 20 fots håll. Han väsnas inte mycket mer än en lam tjur. Nå, Will, sa Perrin. Vill du fara till Emons Wall? Du kan raka dig och kanske hitta en tös att kyssa medan trollockerna äter kvällsvart. Will blev knallröd i synen. Jag är där du är i natt, Ibarra, sa han med hård röst. Ingen tänker fara hem om det fortfarande är trollocker i faggorna, Perrin, sa Kenley. Perrin såg på de andra och möttes av idel instämmande nickar. Vad säger du, Luke? Det skulle vara en ära att få ha en furste och hornsökare med oss. Du kan visa hur man gör. Luke log hastigt, en spricka i en stenmur. Men leendet kom inte ens i närheten av hans kalla blå ögon. Jag är rädd att Imonswall fortfarande behöver mig för sitt försvar. Jag måste hjälpa till och skydda era fränder för den händelse att trollockerna skulle komma i större antal än 30. Eller ljusets söner. Ishnod fail. Han sträckte fram handen för att hjälpa henne att sitta upp, men hon skakade på huvudet. Jag stannar hos Perrin först, Luke. Så syn, muttrade han och ryckte på axlarna som för att säga att en kvinnas smak var omöjlig att begripa. Han drog på sig handskarna med de guldbroderade vargarna och svängde sig upp på den svarta hingsten med en smidig rörelse. Lycka till, mäster Guldöga. Jag önskar er sannoliken lycka till allihop. Med en lätt bugning till Fail vände han den resliga hingsten på ett flärdfullt vis och sporrade den till galopp, så att några av männen var tvungna att kasta sig ur vägen. Fail gav Perrin en missnöjd blick som förebådade en lektion om dåligt uppförande när de väl var på tumman hand. Han lyssnade till hovslagen från Lux häst tills han inte längre kunde höra dem. Sen vände han sig till Gål. Kan vi genskjuta trollockerna? Vänta på dem någonstans innan de kommer fram till platsen där de tänker slå läger. Avståndet stämmer om vi ger oss av med en gång, sa Gål. De håller rak kurs och gör sig ingen bråska. De har en nattlöpare med sig. Det vore lättare att överraska dem i sömnen än att möta dem när de är vakna. Vad han menade var att tjuvflodsmännen skulle klara det bättre. Det kom ingen lukt av rädsla från honom. Rädsla luktade emellertid från några av de andra, men likväl var det ingen som påpekade det vanskliga i att anfalla vakna trollocker, till på köpet anförda av en myrdrail. De bröt upp så fort han gav order om det, släckte eldarna och spridde askan, samlade ihop de få kokkärl de hade och satt upp på sin omaka samling av hästar och ponnier. När vaktposterna hade kallats tillbaka, Perrin påminde sig själv om att han måste prata med dem, var de nästan 70 man. Bernal Sheen och Daniel ledde fortfarande hälften vardera. Det verkade vara rätt sätt att undvika tvister, och under dem ordnade mindre styrkor på runt 10 man, anförda av Billy Aldai, Kenley och andra, däribland Will. För det mesta var han inte så illa så länge han tänkte på annat än flickor. Fail red sin svala bredvid Rapper när de gav sig av söderut. Älkrigarna sprang som spanare framför dem. Du litar verkligen inte alls på honom, sa hon. Du tror att han är en mörkvän. Jag litar på dig, min båge och min yxa, sa han. Hon såg sorgsen och glad ut på samma gång, men det var bara den enkla sanningen. Gål ledde dem söderut i 2 timmar innan de kom in i myrskogen. Ett virvar av väldiga ekar, tallar och läderbladsträd, buskiga lagerträd, höga rundkronade askar, sockerbärsträd och svartpil. Under träden växte snåriga buskar, toviga av slingerväxter. Tusentals äckorar tjattrade i träden och överallt pilade finkar och rödvingar genom luften. Perrin kände lukten av hjortar och kaniner och även av räv. Det fanns mängder av smala bäckar och vart de än kom hittade de kärnar och vassomgärdade dammar. Ofta skuggade av träden men ibland öppna. Vissa mindre än 10 fot tvärs över och andra nästan 50. Marken var fuktig efter allt regn och det klapsade om hästarnas hovar. När de hade kommit kanske 2 mil in i skogen gjorde Gål halt mellan en stor damm omgärdad av pilträd och en stridbäck som var kanske 1 steg bred. Hit skulle trollockerna komma om de fortsatte på samma kurs som tidigare. De 3 älgkrigarna försvann in bland träden för att försäkra sig om detta och kunna varna i god tid när fienden närmade sig. Perrin lämnade Fail och dussinet män att vakta hästarna. Sen lät han resten sprida sig i en snäv halvcirkel. en skål som trollockarna skulle marschera rakt in i. Efter att ha försäkrat sig om att var och en var ordentligt gömd och visste vad han skulle göra, placerade han sig själv i skålens botten, bredvid en ek med en stam som var tjockare än han själv var lång. Han lossade yxan ur öglan vid bältet, la an en pil mot bågsträngen och väntade. En lätt bris blåste honom i ansiktet, tilltog och avtog. Han skulle känna lukten av trollockarna långt innan de kom inom synhåll. De borde komma rakt mot honom. Han kände på yxan igen och väntade. Minuterna gick. En timme. Mer. Hur lång tid skulle det ta innan bästarna visade sig? Om de måste vänta mycket längre i den här vätan skulle de bli tvungna att stränga om bågarna. Fåglarna försvann ett ögonblick innan ekorrarna tystnade. Perrin tog ett djupt andetag och rynkade pannan. Ingenting. Med en sån vind borde han känna lukten av trollockarna redan innan djuren kände deras närvaro. En förflugen vindpust förde den unkna stanken till honom, som hundraårig svett och ruttet kött. Han snodde runt och ropade samtidigt. De är bakom oss. Samlas hos mig. Tjuvfloden till mig. Bakom dem. Hästarna fail. Från alla håll exploderade tystnaden i skrik och rop, tjut och vilda vrål. En trollock med vädurshorn skuttade fram 20 steg från honom och höjde en lång, böjd båge. Perrin drog pilen till örat och avlossade den med samma mjuka rörelse. Han sträckte sig efter en ny pil så fort den första hade lämnat bågen. Den tjocka spetsen träffade trollocken mitt mellan ögonen och besten föll med ett kort, avhugget vrål. Och dess pil, stor som ett mindre spjut, tog Perrin i sidan som ett hammarslag. Stöten och smärtan fick honom att flämta till, vika sig dubbel, släppa både bågen och den nya pilen. Smärtan spred sig i massiva vågor från den svartfjädrade pilen. Den skälvde när han drog efter andan och för varje skälvning spreds en ny våg av smärta genom hans kropp. Två nya trollocker kom hoppande över sin fallne frände, vargnos och getorn, skepnader i svarta brynjor, halvannan gång så långa som Perrin och dubbelt så breda. De rusade mot honom med skällande rop och höjda, lieböjda svärd. Han tvingade sig upp, bet samman tänderna och bröt av den tjocka pilen, drog yxan ur bältet och stormade mot dem. Han ylade, insåg han som i ett töcken. Ylade med ett raseri som drog en röd hinna över hans ögon. De tornade upp sig över honom i rustningar med vassa spetsar på skuldror och armbågar. Men han svingade yxan i ursinne som om han försökte hugga ner ett träd med varje hugg. För Ardora, för dig själv, min mor, skrek han. Bränn er, min mor! Plötsligt insåg han att han stod och högg i ett par blodiga, orörliga kroppar på marken. Med en morgning förmådde han sig att sluta, men ansträngningen fick honom att skaka lika mycket som smärtan i hans sida. Det hördes färre rop nu, färre skrik. Fanns det någon annan kvar än han? Samlas hos mig! Tjuvfloden till mig! Tjuvfloden, hojtade någon förtvivlat, bort igenom den blöta skogen och så ännu en. Tjuvfloden! Två, bara två. Fail, skrek han. Åh, ljus, fail! Det blixtrade till av svart mellan träden. En föraning innan han hann se myrdrejlen klart. Rustningen täckte dess bröst likt svarta ormfjäll och den nattsvarta manteln hängde orörlig från dess axlar även när den sprang. När den kom närmare saktade den in, närmade sig med slingrande, självsäker gång. Den visste att han var sårad, visste att han var ett lättfångat villebråd. Ur det bleka ansiktet nådde honom en ögonlös blick som ett hugg av skräck. Fail, sa den retfullt. Dess röst fick namnet att låta likt bränt läder som smulades sönder. Din fail var delikat. Perrin kastade sig mot den med ett vrål. En svart svärdsklinga slog undan hans första hugg och det andra, det tredje. Varelsens likbleka ansikte blev spänt, koncentrerat. Men den rörde sig med en huggorms snabbhet, som blixten själv. Just nu hade han fullt upp med att försvara sig. Just nu, blodet sipprade längs Perrins sida. Det brände som glödgat järn. Han kunde inte fortsätta så här länge till. Och när styrkan svek honom skulle det svarta svärdet genomborra hans hjärta. Han halkade till i leran som trampats upp under hans stövlar. Blekmannen måttade ett slag. Och ett annat svärd, en suddig skugga, skilde nästan det ögonlösa huvudet från kroppen så att det föll mot ena skuldran i en kaskad av svart blod. Myrdrailen stötte blint, raglade framåt, snubblade, vägrade att dö helt, fortsatte av ren instinkt att försöka döda. Perrin kravlade sig ur dess väg, men hans uppmärksamhet var helt riktad mot mannen som nu torkade av sin klinga med en näve löv från marken. Elena skickade ut mig för att leta upp dig. Det gick nästan inte, så som du har flyttat omkring. Men 70 hästar rör sig inte utan att lämna spår. Den mörkhårige, slanke väktaren verkade lika lugn och samlad som om han just varit i färd med att tända pipan hemma vid spisen. Trollockerna var inte länkade till den där. Han pekade på Myrdrailen med sitt svärd. Den hade fallit nu men hög fortfarande omkring sig, vilket är synd. Men om du kan samla ihop dina karar är det inte säkert att de vill försöka angripa er igen. Inte utan någon av de ansiktslösa som driver på dem. Jag skulle uppskatta det till att de var runt 100 till att börja med, lite färre nu. Ni har gett dem några blessyrer. Han började lugnt spana bland skuggorna under träden. Det var bara svärdet i hans hand som tydde på att allt inte var som vanligt. Ett kort ögonblick bara gapade Perrin. Ville Elena få tag på honom? Hade hon skickat ut Ivan? Precis i tid för att rädda livet på honom. Han ruskade på sig och höjde rösten igen. Tjuvfloden till mig, för ljusets skull, samlas här. Här, kom hit, hit. Den här gången fortsatte han tills bekanta gestalter började dyka upp, snubblande mellan träden. Många av dem med blodiga ansikten, skrämda, stirrande ansikten. Några av männen stödde andra. Några hade förlorat sina bågar. Älkrigarna kom med dem. De verkade oskadda, bortsett från att Gål haltade en aning. De kom inte som vi hade trott, var allt älmannen sa. Natten blev kallare än vi hade trott. Det blev mer regn än vi hade trott. Det var så han sa det. Fail verkade dyka upp ur intet tillsammans med hästarna. Hälften av hästarna, bland annat Rapper och Svala, och 9 av de 12 män som han hade lämnat tillsammans med henne. Hon hade ett ytligt skärsår över ena kinden, men hon levde. Han försökte krama henne, men hon sköt undan hans armar och muttrade ilsket över den avbrutna pilen medan hon försiktigt drog undan hans rock från det tjocka skaftet i ett försök att undersöka stället där den hade gått in. Perrin studerade männen omkring sig. Det kom inga fler nu, men det var fortfarande ansikten som saknades. Kenley Ahern, Billy Alday, Trevor Marwin. Han tvingade sig att namnge dem som saknades för sig själv, tvingade sig att räkna dem. 27. 27 som inte var där. Tog ni hit alla de sårade, frågade han doft. Är det någon kvar där ute? Fails hand darrade mot hans sida. Hon studerade såret med en blandning av oro och raseri. Hon hade rätt att vara arg. Han borde aldrig ha dragit in henne i det här. Bara de döda, sa Bernal Sheen med en röst som var lika tung som hans min. Will såg ut att med undrande min titta efter någonting som var precis utom synhåll. Jag såg Kenley, sa han. Hans huvud satt i en grenklyka på en ek. Men resten låg nere vid roten. Jag såg honom. Nu besvärar inte förkylningen honom längre. Han nös och såg förvirrad ut. Perrin suckade tungt och önskade genast att han hade låtit bli. Smärtan sköt ut ur sidan och fick honom att bita ihop hårt. Fail höll en hopknölad sidensjal i grönt och guld i handen och försökte dra upp skjortan ur hans byxor. Han sköt undan hennes händer trots hennes ilskna min. Det fanns ingen tid till att sköta om sår nu. De sårade på hästarna, sa han när han kunde prata. Kommer de att angripa oss, Ivan? Skogen var för tyst, för stilla. Ivan! Väktaren uppenbarade sig igen, nu med en mörkgrå, vildögd vallack. Perrin upprepade sin fråga. Kanske, kanske inte. När trollocker är för sig själva söker de det villebråd som är lättast att döda. Utan en halvman som ledare letar de förmodligen hellre upp en gård än någon som kan skjuta pilar i dem. Se till att alla som kan stå upprätt eller hålla en båge med pil på strängen, även om de inte kan spänna den. De kanske bestämmer sig för att priset är större än nöjet. Perrin rös. Om trollockerna anföll dem skulle de sannligen ha lika roligt som vid soldagsdansen. Ivan och Ale-krigarna var de enda som var i skick att kämpa. Och Fail, hennes mörka ögon brann av raseri. Han måste föra henne i säkerhet. Väktaren erbjöd sig inte att ta någon av de sårade på sin egen häst, men det var fullt rimligt. Djuret skulle förmodligen inte låta någon annan komma upp på dess rygg. Och en tränad stridshäst med sin herre i sadeln skulle vara ett fruktansvärt vapen om trollockerna kom tillbaka. Perrin försökte få upp Fail på svala, men hon hindrade honom. De sårade, sa du, sa hon mjukt. Har du glömt det? Till hans stora förtret envisades hon med att han skulle rida på Rapper. Han väntade sig att de andra skulle protestera efter den katastrof han hade lett dem i. Men det var det ingen som gjorde. Hästarna räckte nätt och jämt till dem som inte kunde gå eller inte skulle kunna gå särskilt långt. Motvilligt erkände han att han tillhörde de senare, så han hamnade i sadeln till sist. Av de andra ryttarna var kanske hälften tvungna att halvligga över djuren och klamra sig fast. Själv satt han rak i ryggen, trots att han var tvungen att bita ihop tänderna för att inte kvida. De som gick, eller vacklade fram, och några av dem som red höll sina bågar i krampaktiga grepp, som om de var vägen till frälsning. Perrin hade också en båge i handen, liksom Fail, även om han betvivlade att hon ens kunde spänna en långbåge av det slag som användes i Tjuvfloden. Det var det yttre skenet som var viktigt nu, en illusion som kanske skulle kunna rädda dem. Ivan var oföränderligt vaken och beredd, liksom de tre ale-krigarna som gled fram framför dem. De hade stuckit spjuten innanför remmarna som höll fast bågfodralen på deras ryggar och höll sina korta hornbågar redo. Resten, däribland han själv, var trasiga och slitna. En spillra av den styrka som han hade lett hit, så självsäker och stolt. Likväl gjorde illusionen lika god tjänst som om den hade varit verklighet. Den första milen de red genom den snåriga undervegetationen kom det ibland vindpustar med troll och stank. Lukten av trollocker som smög runt dem iakttog dem. Sen blev stanken långsamt svagare för att försvinna helt när trollockerna lät dem gå. De hade blivit lurade av en skenbild. Fail gick bredvid Rapper och höll ena handen på Perrins ben som för att hålla honom kvar på hästen. Då och då tittade hon upp mot honom med ett uppmuntrande leende. Men hennes panna väckades av bekymrade rynkor. Han log tillbaka så gott han kunde så att hon skulle tro att allt var bra. 27. Namnen rullade förbi genom hans tankar utan att han kunde stoppa dem. Carly Garren och Jared Aydar. Del Alteron och Ren Chandin. 27 tjuvflodsbor som han hade tagit livet av genom sin dumhet. 27. De tog en så rak väg som möjligt ut ur myrskogen och kom ut ur den framåt eftermiddagen. Den molniga himlen gjorde det svårt att säga mer exakt hur dags det var. Framför dem bredde betesmarkerna ut sig med högt gräs. Det syntes spridda får och i fjärran några bondgårdar. Ingen rök steg från någon av skorstenarna. Om det hade funnits någon i husen skulle det säkerligen ha stått någonting varmt på spisen så här dags. Den närmaste rökpelaren såg ut att vara minst 5 mil bort. Vi borde leta upp en gård där vi kan tillbringa natten, sa Ivan. Något slag av skydd om det skulle börja regna igen. En eld, mat. Han såg på tjuvflodsynglingarna och tillade. vatten och förband. Perrin bara nickade. Väktaren visste bättre än han vad som borde göras. Det gjorde förmodligen gamle Billy Conger också, även med huvudet fullt med öl. Han lät helt enkelt Rapper följa Ivons grå vallack. De hade inte färdats stort mer än en mil när Perrin fångade upp ett svagt musikaliskt ljud. Fioler och flöjter som spelade muntra melodier. Först trodde han att han drömde, men så hörde de andra också musiken. De utbytte först klentrogna blickar, sedan lättade flin. Musik betydde människor, och att döma av ljudet var det glada människor, någon som höll fest. Blotta det faktum att någon kunde ha någonting att fira var nog för att de skulle orka skynda på sina steg en aning.